Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Leila som berättar om en våldsam man som hon träffade när hon var väldigt ung. Där finns också ett annat avsnitt där Amanda berättar om en kille som hon dejtade som väldigt ung som visade sig vara någon helt annan när hon utsätts för en mycket hotfull situation. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Jag förstår att det har hänt något. Så jag kommer in och lägenheten är full av människor, ambulanspersonal och...
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Jenny. Välkommen hit, Jenny. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är 52 och har två biologiska barn och två bonusbarn som allihopa är vuxna och barnbarn. Separerad, lever ensam sedan några år.
Idag är du här för att berätta din historia. Kan du börja med att berätta vad din historia handlar om?
Min historia handlar om hur jag påverkas av min äldsta dotter som har många manipulativa drag. Ja, jag mår faktiskt väldigt dåligt, har jag gjort över. Och jag har inte riktigt kanske greppat hur manipulativ hon är. Jag har, sen hon var barn kan jag säga, så har jag tänkt att hon har varit lite annorlunda, om man säger, än andra barn. Jag har börjat förklara för henne att man måste vara snäll mot sina vänner, inte ta så hårt. Men lite så där har väl jag tänkt att det är utvecklingsfaser.
Om du skulle säga hur du känner dig som mamma till att ha en sån här dotter?
Det är jättesvårt. Jag tror inte jag har pratat om det här förrän senaste året faktiskt. Det är mycket skuldkänslor, mycket skam och... Jag är rädd att andra ska tolka det som att jag inte älskar min dotter. Vilket är fel. Det är självklart att jag älskar henne. Men det har blivit väldigt motstridiga känslor. Att jag älskar någon som också faktiskt får mig att må väldigt dåligt. Men det svåra är också andras reaktioner. Vad tänker andra om mig om jag säger att min dotter gör mig så psykiskt stilla. Jag känner mig som en dålig mamma. Och många säger så här, men man älskar alltid sina barn. Jo, det gör man. Jag har ju försökt hitta lite andra förklaringar. Om en morbror övergriper sig på en 11-årigt barn, då ifrågasätter man ju inte barnet huruvida den älskar sin morbror eller inte. Det är liksom inte en relevant fråga. Och jag känner lite det så för mig också. Det är inte relevant att ifrågasätta huruvida jag älskar henne.
Jag tänkte att du skulle få börja med att berätta om din dotter. Hur var hon som liten och som barn lite mer? Och hur de här dragen då, såg du de här dragen redan när hon var som barn?
Nej, men inte kanske som allra minst när hon gick på dagis och så. Hon var väldigt mammig. Och jag var ensam med henne faktiskt de första 2-3 åren. Men hon var väldigt mammig. Hon var mitt allt, verkligen. Hon kanske var lite krävande, men upp till en 5-6 år tycker jag att det var väl som alla barn. Jag var väldigt ung när jag fick henne, jag var 18. Hade ingen direkt erfarenhet, men jag kände som en väldigt ung mamma att jag fick heller inte göra fel. För vi tonårsmammor som kände varandra några stycken, vi hade ögonen på oss lite kritiskt att ja, men ska de klara av barn, de som är så unga? Och en del sa väl också att barn ska inte ha barn. Men jag tycker faktiskt att vi var jätteduktiga. Faktiskt. Och ensamma. Men ja, jag flyttade ihop med den här mannen som hade 2 egna barn. Så långt känner jag att hon är som alla andra barn. Och jag har ingenting att jämföra med. Men när hon började bli gå mellanstadiet så började hon bli manipulativ. Som jag ser nu. Jag fick ett samtal från skolan en dag om barnmisshandel. Det var fruktansvärt, för det var ju min dotter då som hade gått till en kurator och pratade. Och faktum är att spontant så säger jag, men jag har ju inte misshandlat henne. Men jag förstår ju också hur det låter, att så låter jag alla förnekande mödrar. Det var faktiskt väldigt jobbigt att få samtal, att utredas för någonting som jag inte hade gjort. Men också känner jag att förneka var också svårt, för vilken förälder hade inte förnekat det? Och faktum är det återkom några sådana anklagelser. Jag var med psykolog till henne. Ja, hon sa sig inte må bra. Men där också psykologen så sitter hon och som ett skådespel tyckte jag liksom att hon sitter och säger att ja, men de är inte snälla mot mig. Det är bara min syster som får kläder. Jag får ingenting. Ja, jag minns den känslan. Jag sitter där hos psykologen och känner, nej, men vad är det hon säger? Det här är ju inte sant. Men jag förstår också att jag måste lite anpassa mig. Oj då, är det så illa? Men då ska jag bättra mig. För mig var det där väldigt, väldigt svårt att greppa. Vad är det jag har gjort för fel? Och jag ville heller inte förneka att hon tyckte att hon inte fick. Som sin lilla syster i varje fall.
Var det någonting särskilt som fick dig att känna att du inte ville förneka det?
Jag vet inte. Jag har nog haft mycket skuld och försökt att kompensera till min äldsta dotter. Dels så träffade jag den här mannen och vi fick ju då en gemensam dotter. Och det var en väldigt destruktiv relation, så jag la väldigt mycket fokus på den mannen, tyvärr. Och jag försökte kompensera väldigt mycket. Jag har varit väldigt anpassningsbar, min familj. Jag har haft mycket sjukdomar. Jag försökte kompensera för att min äldsta inte hade sin biologiska pappa. Att hon inte skulle känna att hon var mindre värd. Jag tror att man kan kalla det att jag var väldigt medberoende. Väldigt, väldigt anpassningsbar. Och det blev väldigt destruktivt alltihopa. Men så länge så var hon så pass liten. Vad var hon? Kanske 11-12 år när vi satt där hos psykologen. Men faktum är, när vi gick ut från det rummet, jag var rasande. Alltså jag var jättearg. Jag sa det, varför sitter du och säger, varför hittar du på det här? Du får ju visst kläder som dina syskon. Du får ju visst, alltså jag förstod inte. Då var jag faktiskt arg. Och hon reagerade inte så mycket på min ilska. Jag har faktiskt tänkt på att jag har reagerat mycket på henne med ilska. Det har jag. Jag kan inte ta bort det. Men det har nog varit så att jag har velat att hon ska förstå. Det är inte obefogat. Jag vet att hon nöp sin syster och gjorde illa. Och det är klart att jag blir arg. Det gick inte att säga åt henne på något sätt. Hur mycket jag än kände att jag försökte. Och jag hade inget stöd av mannen jag levde med. Absolut inte. Hon hatade mannen jag levde med. Och han tyckte att hon var en väldigt oförskämd unge. Liksom.
Hur skulle du säga att relationerna såg ut mellan din äldsta dotter här och hennes syster?
Yngre var ju väldigt lugnt barn. Alltså, då hade jag lite erfarenhet när jag fick henne 5 år senare. Hon var väldigt lugnt barn och jag stod faktiskt och tittade hallen in i vardagsrummet vid något tillfälle. Och då ser jag att den äldre, som då var 8 och hennes syster var 2, då ser jag hur hon nyper så den lilla börjar gråta. Jag förstod faktiskt att det var någonting ditåt som pågick. Och jag började ha mer koll på den yngre, alltså när de var tillsammans, att inte lämna dem ensamma. Och de problemen hade jag inte med den yngres bröder. Absolut inte. Men deras relation idag, den har väl varit okej. Men den yngre känner också att hennes syster skuldbelägger. För jag och min yngre dotter, vi har väldigt nära kontakt och aldrig egentligen några konflikter. Ja, vi finns för varann, med varann. För min yngre dotter har ju varit med under väldigt många år som jag har faktiskt mått väldigt dåligt på grund av den här destruktiva relationen också. Men hon kan nog också känna att mycket skuld, att äldre säger att ja, men du och mamma har ju alltid haft en annan relation. Jag kan faktiskt inte ta bort den känslan hos henne, men det, för mig är det inte sant att en av dem är mer värd än den andra, utan vi har bara olika kontakt.
Vad hände här med din dotter? Du har berättat lite nu om hennes olika drag där i barndomen, men jag tänker när hon kommer in i tonåren och sen framåt, om du har några exempel på vad som hände sen, du kan berätta fritt.
Ja, egentligen, vi levde ju som en egentligen vanlig familj ute på landet med hus, hundar och katter och barn. Och jag har alltid sagt att vårt hem är öppet för kompisar. Vi bodde lite off. Då får man skjutsa, hämta, lämna. Jag tycker väl alla barnen i vårt hem fick ha fritidsaktiviteter, om det var hockey, ridning, dans eller fotboll. Jag har väl mycket funderat själv att ha gett henne för lite tid. Men samtidigt så vardagen rullar på. Man jobbar, man har husdjur och hem och det ska skjutsas och hämtas och lämnas. Så jag kan väl tycka att de levde ett ganska bra liv, om man säger ändå. Rent materiellt. Men den äldre dottern, det har ju varit tillfällen som jag reagerar väldigt svårt på. Och när hennes yngre syster blev lite äldre, 17-18, så var hon på en fest. Men den yngre berättade där att på den festen, då började hennes berusade syster gråta och så började hon berätta att mamma och mannen jag levde med misshandlade henne och att hon mådde dåligt och så. Och det var väl så att hennes vänner började krama om. Åh gumman, vad stackars dig, och lever du det här? Men den yngre har sagt att hon blev faktiskt lite chockad över den situationen, för hon kunde inte påminna sig om när misshandlade vi hennes syster. Hon kunde inte få ihop det till en sanning. Men jag förstår att den äldre var väldigt övertygande när min yngre dotter till och med började fundera, är det där sant? Men hon tänkte att hon hade ju levt i samma familj i 20 år och inte... Ja, hon var ju inte 20, hon måste ha levt i 17 år. Men hon kunde inte få ihop att vi misshandlade och så. Hon tyckte det där var jobbigt. Men jag förstod någonstans när jag hörde den berättelsen att det är nog så jag utmålades för mina äldres vänner. Att gjorde henne illa, gjorde henne ont. Jag kan ju inte svära på i hennes känsloliv om hon känner så. Men rent praktiskt så... Jag kan inte göra någonting annorlunda, för jag är inte våldsam. Jag har inte slagit. Man måste uppfostra sina barn. Så det innebär faktiskt ibland att barn får ett nej. Att de får kanske konsekvens om de har gjort några sämre saker. Men när det gäller min äldre så vet jag att jag gav henne mer fördelar. För jag hade ofta dåligt samvete.
När du hörde om den här situationen på den här festen och hur den här äldre dottern då beklagar sig om de här sakerna, vad kände du och tänkte då?
Jag blev jättechockad. Va? Liksom, sa hon? Nej, men det blev tomt i huvudet. Det här kan inte stämma. Varför? Och jag känner ju också en skam, för hennes vänner har ju också följt med genom åren. Lite så här, tror hennes vänner nu att vi slår henne, att vi misshandlar henne? Det var en svår känsla. Men det är också så att den yngre, hon berättar saker, så jag kan inte konfrontera den äldre med saker hon har berättat genom åren. Den yngre har varit väldigt lojal med mig. Hon har berättat saker när jag jobbade helger och så om vad hennes pappa inte gjorde, också om familjen. Och hon blev ju lite kallad av de andra skvallerapa. Så jag tänkte så här, jag kan inte berätta, utan jag säger ja. Det är så, för jag vill inte att hon ska få skit över att hon faktiskt berättar.
Jag tänker, när man är med om såna här saker, funderar man på, det här är ju någonting konstigt, det här är något fel.
När man lever med en familj med flera barn och så, det är som att livet bara rullar på. Och jag hade hundar och katter, jag hade hemmet och jag hade den här destruktiva relationen. Jag hann nästan aldrig stanna upp faktiskt. Tråkigt nog. Men det är klart att för stunden reagerar ju med chock och vad är det här? Men sen tar nästan vardagen över, man måste fortsätta. Så, ja. Men det är klart att jag har känt. Och hon har ju även, när hon har blivit äldre och flyttat hemifrån när hon studerat, då har jag frågat, vill du ses? Vi kanske skulle ses i veckan. Hon kunde snäs ifrån lite. Nej, men du tror väl inte, jag bara kan ta tid för dig hur som helst. Jag har jättemycket att plugga. Jag tänker, oj, ja men självklart. Nej, men... Då, vi kan ta det när som. För jag tänker, jag vet att hon har velat haft min kontakt. Men när jag erbjuder den då, hon snäts ifrån. Men sen så hon kunde ha hört av sig. Nej, men nu kan vi ses. Och då har vi sett så, äter någon lunch och så. Då har jag tänkt, men det är nog jag som har varit för påflugen. Och det var jättemysigt. För det ska jag säga att hon har ju fantastiska sidor också. Men just det här att hon skuldbelägger och har lätt till att ljuga. Jag har ju kunnat faktiskt vara lite hård mot henne också. Hon kan ha avbokat mig och så säger hon att hon är magsjuk. Men så har jag sett på sociala medier att hon är ute med andra. Men jag har faktiskt sagt ifrån. Du får inte ljuga för mig. Då är det bättre att du säger att du är dubbelbokad. För då är det ju bara att vi bestämmer en annan dag. Det där med lögner tycker jag att jag har noterat, det är ett mönster. Och även skuldbelägga när hon vet att jag och hennes syster kanske har varit ute och fikat eller ätit. Så hör hon av sig. Och ni bjuder aldrig med mig. Men jag säger det, men vi har ju inte planerat. Vi bor nära. Vi har sagt, ska vi bara gå ut och äta? Det tar inte bort att hon kan känna sig exkluderad. Absolut inte. Så jag har ju faktiskt tänkt att jag måste bli bättre på att bekräfta henne, finnas för henne. Hon sa när jag lämnade den här destruktiva relationen, mamma, du tänkte bara på honom. Ja, sa jag. Han uppfyllde mycket av mina tankar. För jag var ständigt på min vakt och det var ett väldigt destruktivt förhållande. Så hon har faktiskt rätt i det. Men jag tänkte, nu får jag chansen att visa, även om hon hade passerat 20 år, så tänkte jag, nu får jag chansen att visa att jag finns för henne mentalt. Jag har funnits för mina barn väldigt mycket fysiskt sett, men mentalt har jag ju varit mycket frånvarande också. Jag vet ju det, för att han har tagit så mycket energi av mig.
Vill du berätta lite om tiden framåt och sen just de absolut värsta minnena du har från hela den här tiden?
Hon har ju varit vanligt barn många gånger. Hon kanske har varit lite hårdhänt, att hon, jag har känt att hon inte har kunnat känna av sina kompisar. Hon har varit lite gränslös, hon har på den tiden varit dyrt med mobiltelefon. Så man bestämde nästan, du får 100 kronor ringa för den här månaden. Eftersom det kostade så mycket. Men då kunde hon ringa upp kompisars peng. Men det var ju alltid någon annan som fick stå för det. För jag fick ju stå för kompisens räkning ändå. Så då är det ju ingen idé. Då är det bättre att hon får. Så det där har ju varit lite problematiskt. På den tiden var det ju inte så att man utredde för ADHD. Jag hade inte så mycket kläm på det. På den tiden hette det väl att vissa barn hade damp ungefär. Och jag var nog lite inne på att hon avvek lite som person och försökte få hjälp. Och då säger ju kuratorer och lärare och så när jag pratade om det, det är inget fel på din dotter. Och jag tänkte så här, nej men självklart är det inget fel på henne. Inget fel på henne, men det är ju någonting annorlunda. Hon är väldigt intelligent. Redan när hon var tonåring, 12, 13, 14, då sitter hon och pratar om Englands premiärminister och så med min dåvarande sambo som var väldigt samhällsintresserad. Jag kände mig faktiskt nästan lite korkad jämfört med dem, för det där var ämnen som svåra ämnen. Men hon har en intelligens, det har hon verkligen, och det känns väl som att hon är väldigt beräknande. Hon är ju tänkande, hon kan förutse saker, hon kan utnyttja saker också. När hon var tonåring, innan hon var myndig, så fick hon faktiskt mig att säga att hon fick åka till en helt annan världsdel, ska jag säga, under 4 veckor. Det var ett projekt som skulle göras. På något sätt så har jag ju jag skriver under att hon får åka med på det här projektet fastän jag inte egentligen kände mig så trygg med det. Men hon övertalade mig på många vis att det skulle inte kosta. Vi hade trots allt flera barn hemma. Jag sa att det är inte läge för de kostnaderna nu. Men det skulle inte kosta. De skulle jobba själv och sen skulle de bo hos en familj och vi skulle ha i gengäld en tjej eller kille hem till oss under 4 veckor efter. Det var nog en fantastisk upplevelse för henne. Men det var faktiskt väldigt mycket jobb för mig. För det var inte som lovat att det inte var något jobb för mig. Och det var definitivt kostnader. Dels vaccination, fick pengar och så. Självklart. Jag säger, det var värt att hon fick den upplevelsen. Men det var inte som hon sa. För när jag väl hade sagt ja, då fanns ingen återvändo. Det var lite tråkigt att jag fick... Ja, jag kände mig faktiskt väldigt manipulerad. Sen när vi får en ungdom hem till oss, under 3 veckor skulle den bo hos oss. Vi skulle vara deras värdfamilj. Sen så träffades ungdomarna själva givetvis då. Men min dotter var inte speciellt intresserad av den tjejen vi hade hemma hos oss, känner jag det som. Så det där är väl också lite typiskt, att hon kommer hem från den här resan och nej, men då var det inte så kul med den här kompisen. Och jag fick säga, men nu har du en kompis och hon där, och hon måste ju tycka att det är jättejobbigt att din mamma håller liksom henne sällskap. Nu var de ju med de andra ungdomarna också, men där reagerar jag också på att hon kunde inte ta det ansvaret. Okej, hon var ung, men så fort hon hade fått sitt så var det liksom... Nej, men då var det bra för henne. Så jag hade dåligt samvete för den tjejen, det hade jag faktiskt. Men försökte väl också, som jag ofta gör, kompensera att måna lite extra om den tjejen som bodde hos oss. Men min dotter, hon har ju även väldigt bra sidor. Hon kan ha fantastiska sidor när det gynnar henne. Hon kan vara om sig och kring sig, men hon tröttnar fort. Jag har ju inte liksom 10-20 exempel, utan för mig är det sen hon har varit tonåring att det här har varit en livsstil med henne. Precis som det var att leva med den här mannen. Jag har faktiskt många gånger tänkt om hon tog hans beteenden mot mig. Ungefär som att i vår familj så betedde man sig så mot mig. Samtidigt kan jag tänka varför ingen av de andra 3 har betett sig så mot mig. Jag har alltså mycket tankar, jag har ju inga svar. Det är så illa, jag har inga svar på det här. Hon såg en man som ljög och manipulerade. Det var ju så uppenbart. Men... Och sen att jag har varit väldigt reaktiv själv. Men hon... Ja, och hon avskydde den här mannen. Avskydde honom. Hon sa redan i 10-årsåldern att hon ville jag skulle flytta från honom. Men det gjorde jag ju faktiskt inte. Men den dagen jag flyttade ifrån... Min äldsta dotter var 20 år då och skulle fortfarande bo med mig. Då får jag tag i en lägenhet och ska flytta. Och ville verkligen att de skulle hjälpa mig. För jag stod väldigt ensam i den flytten med, ja, och var väldigt utmattad vid det laget. Men hon flyttar in i min nya lägenhet och tar hem en kompis. Och mitt i flytten... Så vill hon laga mat. Det där är ju också liksom, men snälla, hjälp mig. Men nej, nej. Den yngre som då var 13, hon hade faktiskt ingen val. Hon fick lov att hjälpa. Någon måste passa hundarna medan jag kör fram och tillbaka. Men en äldre, nej. Och jag tyckte det var jobbigt, för när jag lämnade mannen, jag grät varannan dag. Det där var som en av- och på-knapp. Varannan dag satt jag och grät och ville inte flytta ifrån och sälja hus. Och nästa dag så var jag lugn och tänkte, det här kommer bli jättebra. Och just att hon tog hem en kompis, jag kände faktiskt, nej men du kan ju inte ta hem en kompis, jag bryter ihop varannan dag. Men min äldre var, många gånger utnyttjade min sårbarhet. Jag låg på sjukhus och där meddelade hon mig att hon har skaffat en katt. Liksom, jaha. Jag hade ju redan djur så det kanske inte spelar någon roll. Men jag sa så här, om man skaffar en katt då måste man ta hand om den också. För jag har nog med mina djur. Det där var ingen katt hon någonsin tog hand om. Och hon säger till mig när jag säger, du måste omplacera katten nu. För jag hade haft henne i nästan 2 år. Då blir hon lite irriterad. Ja, jag ska. Jag säger, jag tycker om katten, men jag kan inte ha henne kvar. Ja, men då får du väl avliva? Nej. Nej, sa jag. Så jag omplacerade katten faktiskt själv. Men hon skaffade en hund också. Och det är också så här, hon tyckte, jag hade ju redan hundar. Och så kommer den där lilla hunden. Jag sa, det är en jättefin hund. men jag ska inte ha en till hund. Jag har väldigt mycket nog med de djur jag har och det liv jag har. Så det är väl lite så att hon skaffar, låter någon annan ta hand om det. Och sen står man och ber henne, du måste ta hand om det här. Många gånger har jag löst det här med hennes djur också faktiskt. För det har inte varit intressant. Det låter ju hjärtlöst, men jag har sagt det, de djur jag har skaffat, de ska jag ta hand om. För det är ju så, men jag kan ju inte ta hand om ett vuxet barns djur.
Hej allihopa. Den här veckan samarbetar Älskade Psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura, vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och sen följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under 7 dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
När jag flydde den här mannen, då fick hon... Jag hade faktiskt några ödlor. Jättefina små krabater som jag hade haft i 15 år. Jag hade ingenstans att ta vägen, för jag lämnade katten, jag tog hunden och jag fyllde bilen och jag åkte hem till en vän och hennes familj för att aldrig återvända. Jag meddelade inte ens den här mannen att jag skulle flytta, men mina djur blev kvar. Då tar hon mina ödlor och skulle ta hand om dem tills jag kunde ta dem. Men då meddelar hon mig en dag att alla tre hade dött. Och jag hade haft dem i många år och självklart kanske de hängde på sista versen. Men jag tänkte, hur kan alla tre ha dött på en gång? Och jag var faktiskt i det tillståndet då att jag kunde inte engagera mig i mina ödlor, utan jag sa, jaha, de avled liksom, okej. För jag hade fullt upp med att leva i min kappsäck med min hund och kunde inte ta ansvar över vare sig katten som blev kvar eller ödlorna. Men att fråga henne, kan man tänka, varför frågar jag inte? Ja, det är ofta så när jag har frågat och konfronterat henne över saker. Då säger hon att nu ska du dra upp det här igen och du ska hålla på. Så jag tänkte, men jag låter det vara. när jag lämnade den här mannen så anmälde jag honom för misshandel, vilket väcktes ett åtal. Och vi är och fikar, båda mina döttrar och deras kusin och jag, för vi skulle gå på bio. Men jag bryter ihop i kaféet, för det var en väntande rättegång som den här mannen hela tiden påverkade mig. Han sa jag förstör hans liv, förstod jag vad jag gjorde. Han kanske inte kunde söka jobb om han blev straffad. Han kommer finnas i belastningsregistret. Han var på mig hela tiden. Han ändrade historien, han tog kontakt med egen advokat, hur jag skulle säga. Jag kunde inte ta tillbaka anmälan, för jag hade faktiskt varit på sjukhus med mina skador. Men jag bryter ihop på kaféet och säger, framförallt till min äldsta dotter som då var över 20, jag kan inte berätta, men om jag berättar, lova inte berätta det här till mannen, för jag lever fortfarande i samma bostad som honom. Jag tog liksom på heder och samvete ett löfte. Hon fick inte berätta. Så jag berättade att han var anmäld för misshandel. Ja, förklarade att det här var sån stor psykisk belastning på mig så att jag visste faktiskt inte ut eller in. Det var bara jobbigt. För jag fick ju höra att jag förstörde hans liv. Men vi fikar, vi struntar i bion. Vi fikar, vi har skilts åt från kusinen och min äldre dotter. Min yngre och jag, vi går ut. Då ringer mannen mig och säger, vad har du sagt till din äldsta dotter? Och jag känner faktiskt att nej, hon gjorde det på en gång. Hon ringde honom. Det här är ju väldigt tragiskt, men jag hamnade i tillstånd att jag kunde inte åka hem. Jag ville seriöst hoppa framför tunnelbanan, för jag kände det här var, det var ett dubbelsvek. Det var ett svek från min äldsta dotter när jag uttryckligen säger att hon får inte prata om det här för att jag ska hem till honom. Jag fick panik och jag säger det. Det är väldigt, väldigt tråkigt för min yngre dotter som är förtvivlad och håller i mig och säger, men mamma, nej, nej, gör ingenting. Vi åker hem och du ska klara det här. Men det var fruktansvärt svek av henne. Och jag konfronterar henne efter, varför ringer du honom och berättar? När jag är så förkrossad, jag är så rädd och jag är så pressad för den här rättegången. Jo, för jag tyckte han är ett svin och det har han alltid varit, så jag ville säga det här till honom. Ja, det är ju riktigt, men jag ville att hon skulle förstå risken för mig. Och den, jag är helt säker på att hon brydde sig inte. Hon tyckte att han hade gjort något illa och då hade hon rätt att kontakta honom. Nej, det vart ju en udda rättegång faktiskt, för jag var väldigt påverkad. Men hon har aldrig frågat om rättegången efter faktiskt. Och det är väl inte hennes sak så, men jag känner att hon förstår inte konsekvenser av hennes handlande.
Kan du berätta om den absolut värsta situationen som du har råkat ut för här?
Min äldsta dotter träffade för ungefär 7 år sedan en man som hon flyttade ihop med. Ganska fort faktiskt. Och jag tyckte det var jättebra. För det var en enormt trevlig man. Mycket trevlig, mycket mjuk, mycket vänlig. En man som gör allt för sin familj. Alltså jag kan faktiskt inte se någon nackdel alls med honom. Han smälte in jättefint i familjen. Han brydde sig om mig och ja, andra barn också. Nej, men det kändes bra och jag tycker faktiskt att min dotter ändrades mycket. Alltså hon fick en mycket mjukare framtoning. Så jag tänkte, det är nog utvecklingsfaser allting. Att allt jag känt att hon har, ja men som jag säger, att hon har manipulerat, utnyttjat situationer. Det är kanske så barn är liksom. Nu är hon vuxen, nu ändras det. För jag är lite av åsikten och tron att alla förändrar sig. Så det blev jättebra. och de får ett barn. Men det barnet fick jag faktiskt inte. Nej, hon var som en hök på det barnet. Att gärna inte ville att man skulle ta på han så mycket och så. Men jag kan respektera det. Och tiden går. Det var liksom vanlig familj. Vi träffas med barnens respektiv och vi och men jular och somrar och så. Inga problem. Och sen så får vi höra att hon väntar ett syskon. Och när det barnet föds så var jag där väldigt mycket och hjälpte till. 1, 2, 3 gånger i veckan. Och det barnet fick jag faktiskt rå om riktigt mycket. Jag fick gå ut och fika, ta ut han på kafé. Ja, men han sov ju, så vi var ute och... Ja, men jag var ute mycket. Jag var väldigt mycket med honom. Jag var så pass mycket att hon sa när jag åkte hem att han kommer nog bli lite kinkig nu när du åker hem. Lite stolt. Men jag kände faktiskt att på något sätt kände jag vill skydda det här barnet. Det här barnet är verkligen... Ja, och jag vet inte varför. Jag bara kände det. Han var ju faktiskt så liten, men jag kände att det är... Ja, på något sätt tycker jag väl liksom rent generellt att de annars var en ganska bullrig familj. Min dotter är ganska bullrig, så jag ville nog ge den här killen lite lugn och ro. Bara mys. Och jag är helt övertygad om att det var en högt älskat barn, absolut. Men jag tycker också att de jämförde den här lilla med hans storebror hela tiden. Han kanske inte blir lika söt eller så som sin bror. När jag är där hemma så håller jag i lilla killen. Och vid ett tillfälle så behövde jag gå och kissa. Hon var ju hemma, så jag frågade om hon kan tänka sig hålla i honom en liten stund då, medan jag går och kissar. Men hon svarar att du kan lägga han på badrumsmattan, det gör inga. Jag reagerade faktiskt där att, men liksom, hon var ju hemma. Men det är så konstigt att alla de här sakerna som jag känner kanske att jag borde ha reagerat på och kanske sagt ifrån, nu håller du honom. Jag ifrågasatte inte, utan han följde med mig. Jag la han på badrumsmattan och ja, tog upp han förstås och så. Men hennes sambo, jag reagerar väldigt många gånger på att han gjorde allt för henne. Och det är ju jättefint om man gör. Men han jobbar heltid, han jobbar extra. Han var den som har bil och körkort. Han gör allt för sin familj. Och det låter ju bra, men jag sa till honom vid några tillfällen att du måste sätta gränser till min äldre dotter. På något sätt känner jag att det var inte okej som hon faktiskt körde med honom. Jag ser han lite som askungen, liksom gör det, gör det. Och han är så snäll så han gör det. Jag kände att han är en förlängning av henne, ett verktyg. Att relationen går fort fram, de skaffar barn. Att jag vet att han berättar mycket om sin familj. Bland annat sin mamma. Och liksom, jag tänkte så här, vilka bär inte på lite skit från sina föräldrar, om man ser så. Men jag är väldigt övertygad om att min dotter fick honom att berätta saker om sin familj, sin mamma. Och hon var ju säkerligen förstående och så. Det slutade med att hans mamma var inte alls välkommen. Inte alls omtyckt av min dotter. När hon hälsade på så min dotter pratade inte med henne. De önskade inte hem henne dit till slut. Och även om jag såg det här och hörde hur min dotter berättade för mig hur hans mamma var, så trodde jag faktiskt på min dotter och var också lite, nej usch, vad hemskt, vad tråkigt att hon är så. Oj, nej, jag förstår att ni inte ville ha henne boende så här. Liksom, hon, för min dotter var så övertygande om att hennes sambos mamma var faktiskt en väldigt hemsk människa, en väldigt egocentrerad människa. Det gick inte att ha henne, så min dotter sa aldrig hon får sova här en natt till. Så farmorn var hos dem 2 veckor innan andra barnet skulle födas för att hon skulle finnas där ifall de behövde åka in akut på BB eller om hon behövde hjälp och så. Min dotter pratar inte med farmodern. Det är saker som jag har lagt ihop i efterhand, för jag trodde verkligen att farmodern säkert var en riktigt jobbig prick. Ändå, jag hade träffat henne och tyckte att hon var trevlig, men det var som min dotter sa, ja men du känner ju inte henne, du förstår ju inte hur hon är.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Tiden går, jag är där, vi ses mycket. Jag är där med både äldre killen och familjen och den yngre. Han blir några månader gammal och så kommer influensatiden. Så hans bror blir sjuk. Då ber de mig om jag kunde vara med den yngre och sova där för att sära på dem. Ja, smitta och sova oroligt så på natten. Och jag blir sjuk i influensan också det året. Och även den här yngre pojken. Så hon kommer hem med honom till mig. Efter att ha hört att jag är feberfri och så passar jag honom en dag faktiskt. Hon hade lite ärenden att göra. Och jag reagerar på att han är sjuk. Att jag tycker att de ska ta honom till akuten. Men det hade de varit dagen innan faktiskt. Så ja. Vad säger man? Har man varit på akuten så har man. Så går det ett par dagar så får jag ett samtal. Och vi åker ut dit, jag och min dotter och äldsta dottersonen. Jag vet faktiskt inte vad vi tänkte eller sa i taxin för. Någonting hade hänt någon av dem och vi hade varit väldigt sjuka i influensa, både pojkarna och jag. Men det är lite som man tänker, de har hög feber, de behöver åka in på sjukhuset. Klart jag ska åka dit. Så väl där så min yngre dotter är kvar i porten med hennes son, så han blev hämtad. Och jag går upp i deras bostad. Så när jag går ut i farstun där så det är inte som vanligt. Det stod 6 poliser utanför deras öppna dörr. Jag förstår att det har hänt något. Så jag kommer in och lägenheten är full av människor ambulanspersonal och så ser jag hur min äldre dotter sitter med pojken i famnen. Han är ju livlös. Så jag säger att jag undrar varför de inte gör någonting. Ger han hjärt- och lungräddning? Men då säger hon ju att han är död. Han är verkligen död. Det var en fruktansvärd dag givetvis. Vi åker in på sjukhuset och är där med den döde pojken och meddelar närmsta familj vad som har hänt. Och den dagen blir min äldsta dotter också extremt aggressiv mot mig. Jag är självklart förkrossad och chockad, precis som min dotter och hennes sambo och övrig familj. I all chock och som det var där så vill de att jag och min yngre dotter är hos dem under kommande vecka. Så vi är där och jag försöker ta tag i praktiska saker som tvätt och lite disk. Trots allt så man måste ju göra saker. Men min äldre dotter blir väldigt aggressiv. Visa känslor, visa att man var ledsen. Ville hon inte att vi gjorde när den äldre pojken var vaken. Det kändes jättesvårt att ha så mycket känslor och inte få visa. Det var någonting och de andra, de såg det. De såg det. Min yngsta har ju sagt att hon märkte att så fort jag sa någonting så vart hon irriterad och arg på mig. Medan om någon annan sa samma sak så svarade hon normalt. Jag hade ju väldigt ångest. Det var folk överallt kändes det som. För de hade någon vän där också. Självklart vill man ge dem allt stöd. Ja, det varit en jättekonstig situation för på 4 dagar efter så får jag ett sms av barnens farmor att hon vill att jag ringer henne. Och jag kollar på min dotters sambo och jag säger, har inte du ringt din mamma? Han säger, jo, hon har ju fått ett dödsbesked men han har inte haft tid att ringa henne. För mig har det här varit jättesvårt att förstå att en farmor sitter 40 mil ifrån och förstår inte vad som har hänt hennes barnbarn. Så jag är den som ska ringa farmodern och berätta. Jag gör ju det och när hon svarar, hon är ju i chock. Hon vet ju att pojken har dött men hon vet inte vad som har hänt. Och jag visste faktiskt inte vad jag fick säga för att min äldsta dotter, hon var verkligen aggressiv. Jag fick inte prata om vad som helst, jag fick inte fråga vad som helst och jag tänkte jag kanske säger något fel till farmor. Men jag säger ju det att han avled och det kan ju vara plötsligt spädbarnsdöd som vi tänkte då faktiskt. Men det är jättekonstigt att jag som får ringa henne, även om vi hade träffats ett par gånger, så kändes det jättekonstigt att det inte var hennes egen son som ringde upp hans egen mamma. Jag är helt säker på att min dotter tyckte inte att farmor var värd att kontaktas. Det skulle bli begravning och jag sa att jag var obekväm om de bjöd mannen som jag hade levt med under många år. För han hade hotat mig samma år. Så jag inte vågade ha kontakt med min yngre dotter och hennes son på 3 månader. Och det är väldigt sorgligt att pojken avlider. Och det är... Jag ville inte bestämma vilka de ska ha på begravningen. Men jag ville bara säga att jag var obekväm om han skulle komma. Men då säger min dotter att då får väl du vara hemma då? Det där tog jättehårt på mig. Så jag ringer inte henne på en hel vecka. Det kändes inte bra. För pojken hade avlidit 3 veckor innan. Det kändes inte bra att inte kunna få vara deras stöd och få vara med. Men att inte få vara välkommen på begravningen, det är ju nästan så jag tänkte, hör jag fel? Men jag ringer upp henne en vecka efter och tänker att jag frågar, har ni sovit? Har ni ätit? Hur går vardagen för er? Och då svarar hon, har det hänt något? Alltså, jag kände det där, jag fick kolla tillbaka en reaktion. Har det hänt något? Deras barn hade avlidit för en månad sedan. Vi avslutar samtalet och jag ringer upp någon dag efter och säger samma sak. Att, hur har ni det? Äter ni? Sover ni? Hur går era dagar? Ja, vadå? Har det hänt något? Samma sak igen. Och då blir jag faktiskt vansinnig på henne. Jag blev vansinnig. Jag skriker i luren. Vad fan är du så elak för mig? Varför? Varför gör du så här? Då slänger hon på luren. Men innan hon gör det säger hon att jag vill aldrig mer ha med dig att göra. Och du får inte gå på pojkens begravning. Och det är faktiskt det sista jag hör från henne. Så jag var inte med på pojkens begravning. Jag representerades av en krans jag skickade dit då. Mannen jag levde med som aldrig hade träffat denna pojke, han var där. Min dotters vänner och deras föräldrar var där. Hon bjöd in människor runt omkring som hon ville ha dit, men jag var inte välkommen. Jag frågade vid ett tillfälle, har ni tänkt att ta en annons i tidningen med hans namn och så? Då tittar hon på mig liksom, varför skulle vi ha det? Varför skulle vi lägga 6 000 på någon jävla gubbe som ska läsa att vår son har dött? Jag bara, oj, nej men förlåt, oj, kostar det så mycket? Nej, jag bara undrar. Nej, men hon pressar mig. Men vadå? Säg då, varför? Jag bara, nej men förlåt, det var inte meningen att pressa dem, det var en fråga. Hon frågade också en tid efter pojken hade dött medan vi fortfarande hade kontakt, så frågade hon, kan du komma hit och hjälpa oss med lite städ och lite barnpassning och så? Jag sa absolut, jag kan komma. Men jag är väldigt trött. Jag hade nästan ingen energi. Jag sa, jag är väldigt trött. Och jag är givetvis väldigt ledsen. Då blir hon också arg och säger, ja, nu handlar det inte om dina känslor. Det är bara du och du hela tiden. Det är faktiskt vårt barn som har dött. Jag bara, förlåt. Jag kände inte riktigt att jag var berättigad att säga att jag är också ledsen. Utan då tog jag hennes plats. Och för mig kan man ju inte ta liksom... alla måste ju få sörja. Nej, jag blev helt exkluderad från familjen. Och farmodern, hon fick faktiskt vara med på begravningen. Men hon sa ju det att min dotter pratade egentligen inte med henne. Men de kapade kontakten med farmodern också. Hon fick inget svar. Hon försökte smsa, hon fick inget svar. Men farmodern och jag, vi ringde varandra då och hade samma ångest. Vi hade samma tankar, vi hade samma funderingar. Vi, faktiskt båda två, hade självmordsnära tankar. För det var fruktansvärt att bli helt utputtad från våra barns familj. Inte få träffa våra äldre barnbarn, för det fick vi inte. Det var fruktansvärt efter pojkens död att vi bara kastades ut. Ingenting värda. Vi behövdes inte längre. Och likadant med hennes mamma och min pappa. De har kapat kontakt. Men farmodern och jag, vi försökte faktiskt stötta varandra så gott det gick. Och hon ville ju absolut, hon ville ha kontakt med sin son. Hon sa det att han är en godhjärtad man. Och jag sa det absolut, absolut. Jag sa till henne, tyvärr, han är en förlängning nu av min dotter. Han gör som hon säger. Och nu dessutom så förstår ju han vad hon är kapabel till. Jag tror att han inte skulle våga göra någonting annat än att vara min dotter till lags. Och farmor var väldigt noga med att säga, jag vill ju inte prata illa om min svärdotter och din dotter. Men jag sa det, det här är ju inte att prata illa. Vi måste förstå hur det verkligen är. Ingen av oss får kontakt. Vi var blockerade. Vi fick inte ha kontakt med det äldre barnet som då var 4 år. Och jag känner så här, om jag visste vad jag hade gjort för fel och vad farmodern hade gjort för fel och hennes mamma, vad har hon gjort för fel och vad har min pappa gjort för fel? Alltså, jag får inte ihop, vad har vi gjort för fel för att inte få ha kontakt med det här barnet? Så jag skrev väl där. Lite affektivt det var, men faktiskt ifrågasätta vad de gör mot sitt barn. Svaret är väl ungefär att ja, vi har inget problem om ni har kontakt med honom. Men liksom, han är 4 år och vad har jag gjort? Jag kände, vad har jag gjort för ont? Jag var hos dem året innan och tydligt så var jag en omtyckt familjemedlem. Jag kände inget annat och sen förvandlas det så blir jag ingenting värd. Men det slutar ju med att farmodern och hennes son får faktiskt kontakt. De pratar med varandra i telefon. Vilket min yngre dotter har hört då att de pratar väldigt illa om farmodern den tiden. Att de vill inte ha kontakt med henne. Men så kontaktar farmodern mig och säger att hon var välkommen tillbaka i deras liv igen på ett villkor. Och det var att hon blockade mig och inte hade kontakt med mig längre. Så hon skriver det att jag hoppas du förstår att jag måste välja min son och nu måste jag blocka dig. Och det var ju också extremt tungt att de har farmor som ett redskap villkora bort mig ur deras liv.
Hur är det att leva i det här tillståndet och hur mår du idag?
Jag har ju varit väldigt, väldigt knäckt under den tid som har gått sedan pojkarna har dött, för att jag inte fick gå på begravningen, att jag inte fått något naturligt gemensamt avslut och sorgeprocess med min familj, utan i anslutning till att han avled så kommer en ytterligare chock att jag blir exkluderad. Och jag har inte varit vid hans grav. Jag har inte ens fått veta vart han ligger. Jag har inte varit invigd i någonting. Det är omöjligt att de inte förstår hur mycket jag älskade det barnet och hur mycket jag har sörjt. Och jag känner mycket skuld. Jag har rannsakat mig själv hårt. Jag har samtalskontakter en dag i veckan. Det är mycket fokus kring det här, kring pojkens död och att jag känner mig så exkluderad. Jag känner mig icke-existentiell, liksom att jag behövs inte i familjen. Nu med facit i hand, och faktum är att jag har nog valt mycket att ha skygglappar och rationalisera hennes beteenden i och med att ja, men det är utvecklingsfaser och så. Nu när jag själv drabbades, det är som att jag kan inte blunda längre. Jag kan inte ursäkta hennes beteende. Jag drömde för någon vecka sedan att hon hade skrivit till mig att hon saknar mig och hon ångrar om vi kunde. Och jag var ju som känslomässigt då lite glad i sömnen, men jag vaknar ju upp till en verklighet där det inte faktiskt är sant. Det är så. Och jag frågar min yngre dotter att ja, jag drömde det här. Tror du att det är så? När hon säger nej mamma, jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror inte. Jag hör inte att hon beskriver någon ånger eller någon saknad eller någonting om dig faktiskt. Och jag har faktiskt bett om att höra sanningen. För jag klarar inte av att gå och hoppas att det skulle kunna vara annorlunda. Men det är väldigt, väldigt svårt. Väldigt, väldigt annorlunda. Jag anser att min dotter har gjort något av det värsta kanske man kan göra. Lämna mig med många frågor. Vad har jag gjort? Ingen förklaring. Exkludera. Inte få träffa barnbarn. Och sen det som är i familjen också, att många aktar sig för att prata om henne och hennes familj till mig, för de vet att jag blir ledsen. Det här är ju så illa, va? Att varje födelsedag och alla högtider, jag kommer må väldigt dåligt. Familjen har betytt enormt mycket för mig. Självklart kommer jag må dåligt, men på något sätt måste man ju hitta något alternativ att klara av det.
Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har precis fått höra Jennys berättelse. Vad tänker du när du hör det här avsnittet?
Att det är tidiga varningssignaler när den här flickan är redan väldigt ung med lögn och manipulation. Och jag tänker också, så oerhört smärtsamt att ha ett barn som har de här dragen eller den här kanske till med personlighetsstörningen.
Är det här någonting som du har hört om tidigare? Är det vanligt, tror du, eller kan det vara vanligare än man tror, men det finns en stor skam att prata om det?
Ja, det tror jag. För att det handlar ju om det här som många föräldrar, att känna sig misslyckad som förälder, att det är jag som har brustit i min fostran av mitt barn. Men glöm inte en sak, många av de här som har de här störningarna, det är medfött. Så att jag säger inte det specifikt i detta exempel, men det ska vi ha med i tanken, att vi har med att det kan vara medfött helt enkelt.
Vad säger du om dotterns beteende?
Att det är uppenbart manipulativt. Hon drar sig inte för att ljuga, smutskastar mamman inför skola, sociala myndigheter. Och det gör ju såklart att mamman blir oerhört utsatt och exponerad. För jag menar, återigen, ja, visst ska vi tro på barnets berättelse. Är vi ju alla som är ju människohjälpande yrke, så att säga, att jag ska göra. Att lyssna på barnets berättelse. Men här används det ju mot mamman. Och så att hon kan ju manipulera hur mycket som helst med detta.
Och hur ska man förhålla sig som mamma när man blir falskt anklagad? Och har ett barn som är psykopat eller narcissist, det måste ju vara en väldigt svår och komplex situation. Alltså ett sånt här barn kan ju egentligen måla upp och säga precis vad som helst.
Ja, det är en nästan till omöjlig situation. Men det är när jag tänker på om jag själv var förälder i den situationen, det första som kommer till mig, det här extrema att mata barnet med värderingar, att hålla sig till sanningen, att säga som det är. Och faktiskt sätta de gränserna på barnet. Det du säger nu, det har säkert hon gjort också såklart. Men jag bara reflekterar lite högt här med dig, Emily. Det är att påtala för barnet, jag ser igenom dina lögner, jag ser igenom hur du manipulerar. Men det är så här det ska gå till, det är så här man är en bra människa. Men såklart... Att vara så utsatt så att barnet blir som en fiende som kan faktiskt förstöra ens liv i grunden inför myndigheter och andra i samhället och andra, så att säga, familjemedlemmar och släktingar.
Den här dottern uppvisar ju inte bara det här beteendet jämte mot sin mamma, utan det också mot sin sambo. Det finns mot hennes syster, sambons mamma, och även till viss del härskartekniker gentemot sina vänner och utnyttjande. Vad säger du om det här? Är det vanligt att de beter sig så här?
Alltså alla med personlighetsstörning, narcissist, psykopat, nu finns det ju flera andra personligheter, men om vi håller oss till dem, manipulerar ju alltid. De kör alltid med härskartekniker. Sen kan vi alla människor manipulera och härska emellanåt, men det görs ju inte till psykopater eller narcissister. Men narcissisten och psykopaten härskar och manipulerar alltid.
Och hur ska Jenny göra, och även andra föräldrar som kanske är i en sån här situation? Det är väldigt svårt.
Det är svårt, men vid de första varningstecknen när barnen är små. Och det här låter väldigt fint i teorin, vilket kan vara svåra praktiken. Men det är att söka så snabbt som möjligt professionell hjälp. Iaktta, hur behandlar mitt barn djur till exempel? Hur behandlar de mitt barn sina kompisar? Hur behandlar mitt barn människor som inte kan göra någonting, som inte kan ge dem tjänster? Hur bemöter de, ser de som resurser, de som bara kan trampa på? Iaktta, notera, skriv ner, sök professionell hjälp så tidigt det bara går. Sen vet jag, som jag sa, det är inte alltid så lätt i praktiken, men det är helt avgörande.
Finns det någonting annat som du skulle vilja säga?
Vad bra att det här perspektivet också kommer fram i Älskade psykopat. Just att man kan faktiskt ha ett barn. Det är ett mycket, mycket svårt ämne.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, så lyssna då på Lins berättelse, avsnitt 8 i säsong 2. I nästa avsnitt så möter vi relationsexperten Mikael Larsen, som berättar hur man gör tiden efter att man lämnat en psykopat eller narcissist, men också hur man gör för att inte falla tillbaka. Alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay, där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram.
Podplay. Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Hos Biltema.